Så, vi ber. Herre, vi vill sjunga. Vi vill få sjunga ut den ton som vi bär inom oss ifrån dig. Vi vill få ära dig och upphöja dig. Tack för den du är. Herre, tack för ditt ord. Och nu ber vi att du skulle fortsätta och öppna våra ögon så att vi fick se dig. Att vi fick lära känna dig ännu mer. Och att du fick andas på oss nu. Mitt i de liv som vi har, Herre. I de omständigheterna som vi står och finns i. Herre, så andas på oss nu. Låt din helige ande få röra vid oss. Herre, vi längtar efter dig och vi behöver dig. Herre, tack för att du är den uppståndne frälsaren. Och att vi får sitta här nu inför dig. Att vi får vara i gudstjänst tillsammans. Och ära dig, tillbe dig, åkalla dig, Herre. Herre, vi lägger den här stunden, fortsatta stunden, ur dina händer. Amen. Söndagens tema är vägen till livet. Och vägen till livet har vi ju i text framför oss här. När Jesus pekar ut vägen, så säger han inte med hela handen, här är det. Utan han pekar mot sig själv och säger, jag är vägen. Det är en personlig relation som är vägen. Jesus är den vägen. Och vi lever ju på något sätt i en, kan man säga, post-påsk, efter-påsktid. Och vi firade en fantastisk påsk tillsammans här. Skärtorsdag, långfredag och påskdag. Och jag älskar att få finnas i de där texterna. Det är, jag brukar säga att det är en löneförmån att få så intensivt leva i texterna om vad Jesus gjorde sin sista vecka när han gick här på jorden. Och så kom vi ju till påskdagen då Joel McInnes predikade. Och jag satt med i gudstjänsten här. Och ni vet, ibland så är man ju, jag vet inte om det är så, för jag, naturligtvis gissar jag att det är så också. Man kan lyssna på en predikan och man tycker liksom att bara plopp. Det är liksom ingenting som går in. Vad jag kan uppfatta i alla fall. Och på något sätt så har det där jobbat i mig att påskdag och uppståndelse och Jesus har uppstått, hurra, hurra, fanns liksom inte i mitt hjärta. Jag var på något sätt kvar i långfredag i detta att Jesus går med oss så djupt att ingen kan gå djupare än han har gjort någonsin och att vi inte är ensamma i det. Att vi aldrig är utlämnade tillsammans med Jesus. Men det där uppståndelseglädjen, det där liksom liv och liv i överflöd. Jag kunde liksom inte... Det var inget som liksom spratt till i mig, om man nu kan säga så. Och så där kan ju våra liv vara. Ibland så tycker vi att det är bra tungt. Det är bra mycket hinder. Det är mycket som ligger i vägen. Det är sånt där vi inte begriper oss på. Och vi ropar och ber och vi tycker att Herren, han är tyst. Och vi kan undra, vad är han? Och så börjar vi titta på oss själva. vad är det för fel på mig? Tror jag inte tillräckligt? Tror jag inte alls? Har Herren glömt mig? Är jag ovärdig? Jag duger inte som kristen kanske. Tusen frågor bombarderar oss. Dagens text är hämtad ifrån andra Korintierbrevet 4. Och det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. Till denna bråkiga, brokiga, bökiga församling i Korint. Det fanns nog inga problem som inte fanns i Korint. De hade mycket att jobba med. Och Paulus skriver till dem för att uppmuntra dem och förmana dem och vägleda dem. Andra brevet till Korint är ett mycket personligt brev ifrån Paulus. Ett av hans mest personliga brev. Där han delger korintierna sin kamp, sin inre kamp. Vedermödena som han stod i. Det han brottades med. Det han kämpade med. Och den här texten som vi landar i Korintierbrevet 4, tror jag många känner igen. Jag läser ifrån andra Korintierbrevet 4 och 16. Och nu kommer den inte på väggen, så nu får ni lyssna uppmärksamt. Är ni med? Är ni med? Paulus skriver, därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Åh, vad dessa rader har bråkat med mig. På något sätt så levde jag i NT81s översättning av de här orden. Och där säger Paulus att, eller översätts Paulus ord med att mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig. Och jag kunde känna, Herre, det räcker inte. Jag vet att en dag så ska allt lösa sig. Den dagen du kommer tillbaka och hämtar oss hem. Och Guds riket fullt ut står i blom. Då vet jag att allt ordnar sig. Men jag behöver dig nu. Jag behövde dig igår. Kan det kännas ibland? Och jag hade svårt att känna det där, att mina lidande väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet du bereder åt mig. Och jag kunde känna mig som Märta. Ni vet när Lazarus hade dött. Och Märta och Maria säger båda till Jesus. Och det här står i Johannes 11. Herre, om du hade varit här så hade inte Lazarus, vår bror, behövt dö. Och då säger Jesus, din bror ska uppstå. Och Märta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Så där kunde jag känna, ja, ja men jag vet, jag tvivlar inte ett ögonblick på din existens och att du har uppstått och att du har vunnit seger och att du på den yttersta dagen ska återställa allt. Så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet, säger han till Marta. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Ja, Herre, jag tror att du är Messias, säger Marta. Så går de till graven. Och trots att Marta har fått höra det här så säger Jesus, ta bort stenen för graven. Då säger Marta, Herre, han luktar redan. Fattar ni hur kört det var? Han kom inte en dag för sent, han kom flera dagar för sent. Herre, han luktar redan. Det fanns ingen tro hos Marta, faktiskt. Och Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och så tog de bort stenen. Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger detta för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. Vilken tro, vilken tillit som bar Jesus. Men Marta hade inte så mycket tro. Men Lazarus kom ut ur graven och uppstod ändå. Och jag kände mig som Marta. Herre, du har lovat ett liv och ett liv i överflöd. Herre, jag vill få erfara uppståndelsens krafter. Kraften ifrån uppståndelsen som Paulus säger verkar i oss. Lite längre fram i andra Korinthierbrevet 5:17 så står det en vers. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Den som är kristen, den som har böjt sitt liv under Herren, är en ny skapelse. Och det där har jag alltid läst på ett ganska individualistiskt sätt. Att min omvändelse, när jag blev kristen, så blev jag en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det var något som hade hänt i mitt liv. Och att bli kristen är helt enkelt att det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Paulus talar om en ny skapelse i ett helt annat perspektiv. Något mycket större perspektiv än på individnivå. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Att säga att Jesus är Herre, det är att ingå i detta nya. En ny skapelse. Något helt nytt. Och det som startade med att Jesus uppstod ifrån de döda. Att Gud uppväckte honom från de döda. Och att han där besegrade döden och ondskan, så trädde en ny verklighet in i vår verklighet. Och när man blir kristen och säger Jesus är Herre i mitt liv, så är det någonting helt nytt som träder in till. Det var det nya som Paulus pratar om. Att leva i Kristus. Jag är del av något större än bara mig och mitt. Jag är del av Guds rike. För mig blev det en aha-upplevelse att Herren har gjort något nytt. Parallellt, samtidigt med vår värld finns Guds rike. Osynligt, men det är här, det finns här. Och genom Jesu död och uppståndelse och andens givande har Guds stora räddningsplan av mänskligheten och skapelsen påbörjats. Och den kommer att fullbordas den dagen Jesus kommer tillbaka. För att döma all ondska och orättfärdighet. Då kommer Guds rike att upprättas i sin fullhet. När Gud blir allt överallt. Men fram tills dess så lever vi fortfarande allt fort i denna verklighet som är osynlig. Och det är det Paulus lyfter här. Och det är det som blir tydligt i folkbibeln, tycker jag. För vad är det han säger? Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Paulus kämpade. Paulus led. Paulus var utsatt för förtal. Man tvivlade på honom som apostel. Och det var inte bara motsättningar utifrån. Utan det var motsättningar inom kyrkan. Att man inte tyckte att Paulus var en rättmätig apostel. Det var inte bara världsliga bekymmer som drabbade Paulus. Utan också högst kristna bekymmer som var en del av hans lidande. Han brottades. Men han säger, jag riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det osynliga. Vad är det osynliga vi har omkring oss? Lite tidigare i kapitel 4 så säger Paulus: denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Hur ser Paulus liv ut? I det synliga så skulle man kunna dra ihop det och säga så här. Ja, i det synliga var han ständigt trängd. Han var rådvild. Han var förföljd. Han var nedslagen. Så kan vi se på våra liv också. I det synliga kan det se ut på ett sätt. Jag vet inte hur du skulle beskriva ditt liv just nu. Det kanske är seger och härligt och roligt och snart pingst. Eller så kanske det finns sånt som du brottas med och som tär på dig, som du ser som nederlag. Som du känner dig rådlös inför. Som du känner dig trängd för. Som du skulle kunna säga att du känner dig förföljd. Som du känner dig nedslagen. Men, säger Paulus, om jag riktar blicken mot det osynliga, så säger han, ständigt trängd, men inte instängd. När han riktar blicken mot det osynliga, den verklighet som Guds rike ger honom, är att han inte, trots att han är trängd, inte är instängd. Han är rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Nedslagna, men inte utslagen. Rikta blicken mot det osynliga, utmanar Paulus. Det är en väg i det här livet. I det livet Paulus kämpade med, så var hans väg att rikta blicken mot det osynliga. Det vi inte kan se, men som ändå är en verklighet. Därför att Jesus Kristus har uppstått. Och hans uppståndelsekrafter verkar genom det heliga ande. Här och nu. Guds rike är här. Trots att det inte syns. Är ni med? Och det finns en fantastisk berättelse i Gamla testamentet. Ni kan läsa hela sammanhanget ifrån andra kungaboken 6. Det är Elisha, hur man nu ska säga det. Ni vet han som bar om en dubbel arvslott av Elias smörjelse. Han som kom efter profeten Elia, så kommer Elisa. Och det berättas i andra kungaboken 6 om att Elisha gav råd till Israels kung då arameerna ständigt plågade Israels folk med anfall. Och på något sätt så fick Elisha utav Herren veta var folket i Aram och kungen i Aram ville slå till, eller var de fanns för någonstans. Och han delgav det till Israels kung, så de höll sig undan hela tiden tack vare profeten Elisha och Herrens ord till honom. Och det där fick till slut kungen i Aram nys om, att det finns en gudsman som heter Elisa, som har kontakt med Gud och som talar om vad du tänker i din sovkammare för kungen Israel. Då bestämmer sig kungen i Aram att honom ska vi ta. Honom ska vi hämta till oss och göra oss av med. Och då står det att kungen i Aram sände ut en hel armé med hästar och vagnar till staden Dotan, där man visste att Elisha fanns. Och de omringade staden om natten. Och så står det så här, att på morgonen gick gudsmannens tjänare tidigt. På morgonen steg han upp och gick ut. Och då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen Elisha: "Å herre, vad ska vi ta oss till?" De var omringade. Då svarade Elisa: "Var inte rädd. Det som är med oss är fler än det som är med dem. Det som är med oss är fler än det som är med dem." Och Elisa bad: "Herre, öppna hans ögon så han ser." Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Och vi känner igen Elishas ord. Den som är i oss är större än han som är i världen. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Elishas tjänare fick se det osynliga. Den verkligheten finns för oss också. Att se det osynliga. Att han som är för oss är större än han som är i världen. Vi har en osynlig verklighet runt omkring oss som är så mycket starkare och så mycket större än denna världens ondska vet. Rikta blicken mot det osynliga. Inte mot det synliga. Där finns en kraft. Någonting att hålla fast vid. Därför får vi spana, hålla fast, hålla ut i den tid vi lever i det vi står i. Därför att uppståndelsen är ett faktum i historien. Det har inte bara hänt på något andligt plan, osynligt plan, utan det har hänt i världshistorien att Jesus Kristus har blivit uppväckt av Fadern till liv. Och han har dragit liv och oförgänglighet ut i ljuset. För vår skull. För alla människors skull. Och det är verkligheten. Och det visste Paulus. Och trots att hans liv bitvis såg så kämpigt ut så höll han ut. Därför ger vi inte upp. Och i andra Korinthierbrevet 1, första kapitlet, så pratar han om att de hade varit i Asien och har blivit... Ja, jag får läsa innantill. Första Korinthierbrevet 1. Nej, andra Korinthierbrevet 1. Och 8 så berättar han för korintierna: bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära. Så att vi till och med misströstade om livet. Då är man inte glad. Då har man det kämpigt. När man misströstar om livet. I en annan översättning så står det: tappade lusten att leva. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker från de döda. Vi har en Gud som uppväcker från de döda. Honom har vi satt vår liv till. Honom får vi böja våra liv under. Och vi får rikta blicken mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är oförgängligt. Och där behöver vi varann. När man misströstar om livet, då behöver man ibland någon annan som tror. Och vi kan få vara den för varann. Det räcker att någon säger: jag ber för dig. Det räcker att någon säger, behöver inte säga något ibland. Så känner man på något sätt. Det osynliga. Och vi behöver varandra som Guds folk, som församling. Att bära varann, att hålla trons ankare djupt förankrat, kastat in i den härlighet som väntar. Redan här och nu är hoppet en verklighet. Är hoppet någonting som bär oss? Osynligt, men det är här. Och vi får ha vår förtröstan och tillit till den Gud som bär oss igenom allt. Amen. Herre, tack att du låter uppståndelsens krafter som verkade i Jesus Kristus också verka i oss. Herre, vad hade vi varit utan det? Herre, vad hade vi varit om inte du hade verkat i oss? Och Herre, vi vill få ge frihet åt dig att verka i våra liv. Till hopp och räddning. Och till din ära. Herre, vi vill få fästa blicken på dig. Vi vill fästa blicken på det som är idag kanske osynligt. Och att du dag för dag bär oss. Herre, hjälp oss att se dig. Smörj våra ögon så att vi ser dig. Och att när vi tittar oss själva i spegeln så ser vi den som är kysst av dig. Som är räddad av dig. Som är klädd i rättfärdighet genom dig och i dig. Som är klädd i den rustning som du ger. Herre, som är klädd i den rättfärdighet som du ger. Herre, vi vill vara i dig med våra liv. Och hjälp oss att få vara kanaler fyllda av dig. Och den kraft som du ger oss, Herre. Herre, kom du helige Ande och fyll oss. Och du känner våra omständigheter. Våra berg och våra dalar. Herre, du känner de hinder som vi har och höjder som vi behöver få bestiga. Eller djupa skogar att ta oss igenom. Men Herre, du är där. Och Herre, du viskar till oss med synligt bröd och vin. Så viskar du till oss att du ser oss. Att du hör oss. Att du älskar oss. Och att du är med oss. Herre, tack för att vi får ta emot dig. I synliga gåvor, men en djup, osynlig verklighet som är starkare än döden. Tack, Herre, för att du är en levande Gud. Och för att du är den Herre som har gett ditt liv för världen. Och för oss. Amen.